Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Låt oss be. Tack Fader för att du talar till oss. Tack för att du talar till oss genom ditt ord som du har givit oss genom århundraden. Bevis att vara sant, att hålla, att stå på, att lita på. Tack för att du har bevisat det ytterst sett och först och främst genom det levande ordet Jesus Kristus. Och tack för att vi i mötet med honom få överlämna våra liv, ta emot den helige ande och då få djup uppenbarelse över vem du är. Och vi ber nu, kom med din helige ande, öppna våra hjärtan, gör våra hjärtan mjuka för vad du vill säga till oss. Vaka över oss så att vi förstår var och en vad som talar till oss och vad vi behöver göra med det. I Jesu namn. Amen. Vi läser ifrån Matteus evangeliet kapitel 6. Vi har ju nu några söndagar där vi får utgå från några Jesus ord om pengar, om ägande och om givande. Där alla ingår i bergspredikan i Matteus evangeliet. Ofta saker som man talar om på andra ställen också och lyfter på många olika sätt, men här finns det samlat också i ett kapitel. Och nu så läser vi från Matteus 6, vers 19 och framåt. Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och frågan för den här söndagen, den här predikan, är var är din skatt? Och det är på ett sätt tänker jag att vi skulle egentligen kunna stanna där. Bara få ta en lång stund och ställa oss den frågan. Men om ni tillåter mig så ska jag ändå säga någonting om det. Jag vet inte om du var som jag när jag var liten, men jag samlade skatter. Jag hade en liten trälåda, det hade säkert legat någon vas i den någon gång eller något, fått av mina föräldrar, lite sånt här träull i, och där samlade jag alla skatter jag kunde hitta. Och det var ju saker då som såg ut som guld framför allt. Det var någon sked med någon guldliknande beläggning och det var någon liten mässingsljusstake som jag har stulit i något skåp hemma. Och någon guldtia kanske som inte hade gått åt till godis. Och så var det en och annan färgad glaspärla. Det fanns verkligen från början nästan en riktig kärlek till det här guldet, det som glittrade och var vackert och kändes dyrbart. Jag kunde gå till mina föräldrar och fråga, är det här äkta guld? Och så besvikelsen, den här tunga skeden då, inte alls var äkta guld. Men vacker var den ju ändå. Och där samlade jag i min skattkista. Så kunde jag ta fram den ibland och titta på och känna att det här äger jag, det här är mitt. Det fanns någon form av barnslig förtjusning över den här rikedomen. Och kanske då kommer av tecknade filmer och äventyr och sådär. Pirater och gömda skatter och sådär. Men fascinationen har ju liksom inte försvunnit. Utan snarare så blir den ju mer och värre, märker jag. Och det är liksom... man skulle kunna hoppas att det bara var en barnslig förtjusning av guld. Men så är det inte det vi ser. Inte bara det att vi låter oss kittlas av Hollywood-äventyrsfilmer om stora skatter, Indiana Jones eller Pirates of the Caribbean eller sådär, utan också på riktigt så fångar guldet och skatterna och ägandet oss väldigt snabbt. Det var länge sedan vi började fira gudstjänst här, konstaterar vi, 20 år sedan. Och nästan lika länge sedan så var det en finanskris 2008. Och det som hände där var att guldpriset snabbt steg uppåt. Därför att när det ekonomiska bygget rasade så flydde man till det som var tryggt. Man flydde till guldet. Vilket gjorde att guldpriset hamnade på 300 kronor grammet det året som jag och min fru skulle förlova oss 2009. Skulle köpa guldringar. Dyrt. Kan man göra den lite smalare? Kan man göra den lite smalare då kanske? Och det var då 2009 så var guldpriset 300 kronor grammet. Och sen ganska många år senare, bara för 3 år sedan, när Ryssland gick in med den fullskaliga invasionen i Ukraina, då låg guldpriset på kring 500 kronor grammet. Så på de, vad blir det, 15 åren så hade guldpriset alltså stigit då, nästan dubblerats. Vet ni vad guldpriset är idag? Det slog svenskt rekord här om veckan, 1000 kronor grammet. Så på de här 3 åren så har det dubblats från 500 till 1000 kronor. Det har också att göra med kronan, att den är svag och sådär. Men det är oroliga tider, och i oroliga tider så har man alltid lämnat riskbygget och de stora riskerna man tar för investeringar, och så går man till det som är säkert och lite långsammare. Men inte ens guldet är långsamt längre. Guldet har gett lika bra avkastning som många av de bästa fonderna de senaste åren. Vi tror oss finna en trygghet i guldet. Och det har alltid varit så. Guldet är stabilt. Och det här är inte en ekonomiföreläsning, för att jag kan ingenting om ekonomi. Men jag tycker det säger någonting intressant om vårt förhållande till både pengar och, men också trygghet. Det här guldet som inte bara då är vackert och är värdefullt för att det är vackert och inte rostar och ärgar och sådär. Det är också för att det finns en begränsad mängd i världen. Men ytterst sett är det inte ganska fånigt. Det är ju värt någonting för att vi har kommit överens om att det är det. Det är ju bara en metall. Och vet ni vad Bibeln säger om guld? Det är gatsten i himlen. Det är vad det är värt. Det håller att gå på i himlen. Men det är inte där vår blick kommer vara i himmelriket. Ner på gatstenarna. Det kommer vara på Gud själv som lyser upp hela sin skapelse. Och då kommer guld vara någonting som fullständigt bleknar i ljuset av Gud själv. Och jag tror att guld som då får stå som symbolen för den här jordens skatter, den här världens tillgångar, pengar, ägande. Det är en riktig kamp att föra, därför att det har verkligen en lyster. Det har någonting som har förmåga att fånga vårt hjärta, inte bara för möjligheterna som det ger och så där, utan kanske ytterst sett just för den här tryggheten som blir så synlig i kristider i ekonomi. Och därför blir det också då så tydligt ett substitut för Gud. Det blir faktiskt en avgud. Därför att den enda som kan och ska skänka oss trygghet och också just den här fundamentala tryggheten i livet, det är Gud själv. ändå så är det så nära till att låta det jag äger blir min trygghet. Och vi ser det tyvärr gång på gång i finanskris efter finanskris. När man blir utblottad så slår det så hårt mot människors trygghet att man också väljer att avsluta sitt liv. Därför att man ser ingen utväg. Tänk om man då hade fått ha sin yttersta trygghet istället i Herren själv. Som håller igenom varje kris. Jag ska läsa ytterligare ett avsnitt i Filipperbrevet. Det är Paulus som skriver här. Han skriver då, han hänvisar det framförallt inte till guld och sådana tillgångar, utan andra tillgångar som han har haft som då har varit immateriella. Som tillhörighet till en viss stam och sin kunskap och sådär. Men saker som gav honom oerhörda fördelar i sitt tidigare liv. Men samma sak gäller där. Och så skrev han så här i Filipperbrevet 3, vers 7. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Jag räknar allt som förlust. För jag har vunnit det. Jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus. Allt det som sågs som så stort och så värdefullt när han satsade hela sitt liv på att skaffa sig, det såg han nu som skräp. Det bleknade i ljuset av Kristus. Och jag tror att det är så den här jordens tillgångar och det vi äger behöver få göra också. Vi behöver få syn på Kristus så att det bleknar. Därför att ytterst sett så är det en oförsonlig konflikt. Att bygga sin trygghet på tillgångar eller att bygga sin trygghet på att jag känner livets herre, jordens skapare. Och jag har ju en förkärlek för att vrida lite på ord. Så ni får ursäkta den här bilden som kommer nu. Men kan man se det som en konflikt mellan guldsfruktan och gudsfruktan? Därför att jag tror att det många gånger blir det. Det är inte bara en trygghet som kommer av att ha de här tillgångarna. Till slutändan så blir det så att vi inte äger våra tillgångar utan vi blir ägda av dem. Och ett botemedel mot det här är det som finns till höger här. Det finns på Stampens kyrkogård i Göteborg över ingången en inskrift där det står tänk på döden. Det står bara det. Ganska många göteborgare som har vittnat om att det ändå gör någonting med en. Många som tycker att det är riktigt tradigt att behöva bli påminn om det. Men också många som har tvingats till ett existentiellt allvar. Ja, jag kommer dit. Jag funderade på om jag skulle välja en annan bild, men den kändes lite för makaber. Det finns en dödskalle. I munkkloster finns en tradition av att samla benen. Ett vittnesbörd om alla som har levt där. Och så finns det, har de gjort de inskrifter på skallarna. Hälsningar till eftervärlden. Och där står det, vad du är har jag en gång varit. Vad jag är kommer du att bli. Tänk på döden. Jag tror att det är ett av våra bästa botemedel mot guldsfruktan. Och att istället nå fram till gudsfruktan. Det här livet är ändligt. Det jag bygger här, mina jordiska tillgångar, de får jag inte med mig. Jag kommer begravas naken, så nära som på en svepning. Ingenting kommer jag kunna ta med mig. Men jag kommer kunna ta med mig det största av allt. Att jag har fått lära känna han som har vunnit segern över synden, över döden och över djävulen. Jesus Kristus. Och får jag lära känna honom så behöver jag inte längre ha den här guldsfruktan i mitt liv. Oron över vad jag ska ha. Därför att där jag väljer att ha mina tillgångar, där kommer ju mitt hjärta att vara. Återigen, den första bilden där, var är ditt hjärta? Har jag investerat stort i börsen, jagar jag vinster där, så kommer mitt hjärta vara där, mitt intresse, min tid, min upptagenhet, men också min oro och min rädsla för varje nedförsbacke. Eller om det är i fastigheten, i dyra trädgårdsanläggningar eller inredning eller samlingar, limiterade vinylutgåvor, en bit plast, giftig dessutom, beredd att betala flera hundra för att den finns i 150x och den är handnumrerad. Och så när någonting förlorar i värde eller det blir stulet, så finns det ingenting kvar. Och så redan innan jag lämnar det här jordelivet så kan allting vara förlorat. Och då blir det otroligt kännbart om det är där jag har mitt hjärta. När rost, när mal, när tjuvar, när stöld eller brand eller konkurs drabbar. Om jag har lagt mina tillgångar där, har lagt min trygghet där, då har också mitt hjärta hamnat där. Och när det då förstörs, försvinner, då är det far att också mitt hjärta bryter samman. Därför säger Jesus, samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar stjäl. Samla åt er skatter i himlen där rost och mal inte kan komma åt, där tjuvar inte kan komma åt. Det handlar om att ytterst sett lägga hela min förtröstan, hela min trygghet hos Gud själv. Luther definierar en Gud just på det sättet. Den eller det som du sätter din yttersta trygghet till. Är det till Bibelns Gud, ja, då har du också lagt din trygghet i din förtröstan i det enda som kan skänka dig evig trygghet och evigt liv. Men det skulle lika gärna också kunna vara något annat som jag lägger min yttersta trygghet i. Och det blir avgudar. Sådant som inte kommer att hålla. Kanske inte ens länge i det här livet. Definitivt inte i evighet. Det här är en livslång övning. En livslång övning. Det kan vara så att jag har fått en radikal omsvängning, en omvändelse i mitt liv och blivit gripen av Gud och insett vikten av eller kontrasten mellan mitt gamla och mitt nya liv, och ändå så kommer åren som kommer framöver vara en fortsatt övning i det här. Jag kan ha varit kristen länge, gjort avgöranden på gudstjänster eller konferenser, på en bönekammare, och ändå så kommer det här fortsätta vara en kamp. På grund av den gamla människan i mig, på grund av att frestelsen är nästintill allestädes närvarande. Därför att hela vårt samhälle, hela vår kultur förutsätter det och bygger på det här. Därför så behöver vi öva oss i att avstå, öva oss i att inte äga. Utan se att jag har någonting som inte ens är mitt egentligen. Det här tillhör Herren. Varför har jag fått de här tillgångarna som jag har? Vad vill Gud att jag gör med det här? Ska jag samla det på hög och sitta där? Kanske from, läser sin bibel, vad vet jag? Eller ska jag använda den ohederliga mammon för att skaffa mig vänner i himmelriket? Som Jesus också talar om vid ett tillfälle. Vad är det Gud bryr sig om? Vad är det gång på gång som Jesus talar om, som Bibeln talar om, men som vi har så lätt att tolka bort eller läsa snabbt förbi? En rik man sökte upp Jesus och undrade vad han skulle göra för att bli frälst. De talar om att älska Herren av hela sitt hjärta, att älska sin nästa, att hålla buden. Och säger Jesus, bra, men ett fattas dig. Sälj allt du äger och ge till de fattiga. Gång på gång på gång talar Jesus om de fattiga som ni har hos er. Vi har bara avsnittet före här, så har, som Magnus var inne på förra veckan, så talar de om gåvor. Och när det står gåvor på det sättet, då är det framförallt gåvor till fattiga, till utsatta som det handlar om. Bara direkt efter det här avsnittet så talar Jesus om ett sjukt eller ett friskt öga. Och det är judiska termer för generositet eller girighet, självupptagenhet. Det är liksom det här, var vi lägger våra skatter, det är inramat av givande till dem som inte har vad jag har fått. Jakob, Jesu egen bror, som i alla fall innan korsfästelsen och uppståndelsen verkar ha haft ganska svårt för sin bror. De hade svårt, tror jag, full förståelse för det, att brorsan skulle vara it. Men även Jakob drabbas ju av insikten om vem hans bror är. Det är inte bara en vanlig halvbror, utan det är Guds son. Och han bär Jesu undervisning med sig. Läser man Jakobs brev så är det liksom sprängfyllt av formuleringar som går tillbaka till det här. I sista kapitlet så skriver han oerhört hårt och varnande till de rika i församlingen och i samhället. Och använder precis de här termerna om rost och mal som förstör och guld och silver som inte kommer finnas när ni möter döden. Och mitt i sitt brev så skriver han så här om de fattiga, om Guds hjärta för den som inte har. I Jakobs brev 2. Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de som är fattiga i den här världen till att bli rika i tron och få ärva riket som han lovat dem som älskar honom? Men ni föraktar den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? Är det inte de som hånar det sköna namnet som har uttalats över er? Det var inte bara då, eller inte bara nu, det var också då som man frestas att tjusas av den här världens mäktiga och rika. Utan att inse att den här världens villkor är någonting som motarbetar församlingen och motarbetar Guds hjärta. Gud har ett oerhört hjärta för den som saknar det materiella, den som är utsatt. Och han har en tydlig varning till den som har och som inte delar med sig av det. Vi har olika förutsättningar, men vi tillhör brett i alla fall den rika delen av världen. Jag tror att vi många gånger har väldigt lätt att hitta skäl och argument till varför jag behöver stoppa undan och säkra och sådär. Hålla ifrån mig de här, framförallt det ordet då, sälj allt du äger och ge till de fattiga. Men så kommer sådana här vittnesbörd som bryter igenom och som liksom lite sticker hål på de här falska föreställningarna. Det finns ett amerikanskt par som är med i en dokumentär som heter Furious Love, om jag minns rätt. En dokumentär som handlar om människor som har upptäckt Guds oerhörda kärlek men också vrede över synden och som då vill ut och ge Guds kärlek för att övermanna den här ondskan som finns i världen. Ett amerikanskt par, flera barn, som levde det goda livet, den amerikanska drömmen, och hade sitt på det torra men kände att det är någonting som saknas. Vi firar gudstjänst, vi ger gåvor till församlingen och sådär. Men vad? De gjorde i princip det här. De sålde sitt hus, de sålde sina ägodelar. Därför att de på något sätt fick insikt i en situation i Kina. Ett hjärta för barn där som var föräldralösa. Så åkte de dit, med pengarna som de fick från det de sålde, skaffade sig ett hus där och där de nu lever med att ta hand om barn och också förmedla till nya föräldrar i den mån det är möjligt. De flesta barnen med olika och ofta många funktionshinder som blir oönskade. Både av egna föräldrar men också av presumtiva adoptivföräldrar. Och de vittnar om ett liv som är så mycket rikare än allt de hade i den amerikanska förorten. Många, många mycket mer osäkra situationer. Många fler tillfällen då de inte vet hur de ska klara arbetet. Och ändå så känner de en större trygghet än vad någonsin har gjort. Därför att de känner sig trygga med att de nu lever på ett sådant sätt så att de prioriterar det som de tror ligger på Guds hjärta. Deras skatt är inte längre i de två bilarna eller vad det kan vara. Deras skatt är de här barnen. Deras skatt är en del av himmelriket helt plötsligt. Och så blir givandet att jag ger ifrån mig någonting jag har. Det blir inte en förlust. Utan det är faktiskt någonting som befriar mig. Givandet blir till välsignelse för alla på det sättet. Jag får beskydd mot att bli ägd av min egendom. Att jag hela tiden ger ifrån mig så att det inte tar överhanden. Så att det inte riskerar att bli en falsk trygghet. Och den jag ger till får medel att klara sig, att äta, att bo, att jobba. Och förhoppningsvis också ett vittnesbörd om var det givandet kommer ifrån. Från Guds eget givande hjärta, han som har gett allt för den här världen. Betalt det yttersta priset, gett sitt eget liv. Och det här är Guds rikes utjämning. Det finns ingen utjämningspolitik i världen som kan slå det här. Det här är inte tvångsmedel. Det här är inte program där man behöver lagstadga för att komma åt utjämningen och få folk att fly med sina tillgångar för att komma undan. För här börjar det i hjärtat istället. Kommer åt rotproblemet. Gud måste få komma åt mitt hjärta. Han måste få komma åt min egen oro för hur jag ska klara mig. Jag måste komma åt min själviskhet. Och så får jag då hjärta för det jag ger till. Jag bryr mig om vilka det är. Jag bryr mig om hur det går. Det är en nyckel, har alltid varit en nyckel i missionen. Givande till missionen. Vi har sänt ut några missionärer, men EFS och församlingarna är med och bär missionärerna ekonomiskt. Och då bryr vi oss också om hur det går. Vi blir en del av det. Och så blir frukten av missionen, det blir den egendom som jag bryr mig om. Det blir det jag har min glädje i istället för pengarna. Och hur mycket roligare är inte det? Att få ta del av vilken välsignelse vårt givande kan vara för andra. Så vi frågar oss det vi gjorde i början. Var är din skatt? Vad prioriterar jag? Vad lägger jag min egendom på? Tror jag att det är vad Gud vill med det jag har fått förtroende att förvalta? Kommer det få effekt på andra sidan döden? Eller kommer det bara stanna i jorden? Låt oss be och så ska vi fortsätta få sjunga lovsång också efter det. Tack Fader för att du är god, att du är trofast mot oss. Tack för att du har givit oss den största gåvan av dem alla, din egen son Jesus Kristus. Och tack för att vi i honom får ha den fullständiga tryggheten så att vi inte behöver vara rädda för något annat. Hjälp oss att förtrösta på dig och ge oss ett hjärta för det som du har hjärta för.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.